Kör vi igång här. Den här veckan har kanske varit den mest rättvisa veckan i det här landets historia.
Rättvisa veckan.
Ja,
vi kallar den.
Det kan vi kalla. Och det ska man också veta att allt kommer med ett pris. Det har samtidigt varit väldigt svårt att vara så här pass rättvis som regeringen Orpo har varit den här gången. Bara lyssna på regeringens partiordförande här i tisdags.
Hallitus on työskennellyt kehysriihessä vakavin mielin. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ollut näissä toimissa keskiössä.
Tämä työ oli erityisen vaikea.
Tämä prosessi on ollut hyvin vaikea.
Hallitus teki riihessä raskaita, mutta välttämättömiä päätöksiä.
Att bära ansvar, det är inte lätt, men det är nödvändigt. Och det är rätt.
Jag tror inte jag är den enda med en liten tår i ögonen här i studion.
Så, man får nog inte egentligen skratta. Alltså, det är ju jätteallvarliga beslut.
Ja, men det har varit svårt, ville de lyfta fram. Det har varit svårt att vara så här rättvis som de upplever de är.
Ja, de hade väl två huvudsakliga budskap. Det ena då att den här gången blir det rättvist, och det andra var att det här var fullständigt oundvikligt och det fanns inga alternativ.
Vi ska titta lite närmare på de här sakerna. Det här är ett nytt avsnitt av Politiken gratulerar. Marianne Sundholm, Magnus Svanjung och mig, Joakim Runt, till din tjänst. Det gick ju ganska raskt, tyckte jag, för regeringen att klubba igenom det här sparpaketet. Det tog sådär 1,5 arbetsdag.
Nåja, men de har ju förhandlat i månader.
Just det.
Ja, de börjar ju härja redan efter förhandlingarna i höstas om att det kommer behövas mera åtgärder. Och vi har bevakat det i många omgångar och försökt få dem att säga vad de kommer att hitta för nya sparobjekt, men det har varit svårt att få någon att säga rakt ut. Men nu fick vi en lista.
Mm. Och väldigt mycket pengar handlade om. Jag reagerade under den här presskonferensen som de då höll i tisdags, att Petteri Orpo måste liksom inskärpa hur mycket pengar det var som regeringen sparade under den här regeringsperioden, genom att inte säga 9 miljarder utan 9 000 miljoner.
Ja, ah, just det.
Det är jättemycket pengar.
Ja, det är jättemycket pengar.
Förr var det 6 miljarder, nu är det 3 miljarder till då. Eller 2,8 tror jag. Mm.
Men det fanns ingenting som de var överens om, eftersom de ganska snabbt bara kunde tjock klubba igenom
allt. Som de var oense om.
Eller klubba igenom allt som de var oense om. Då.
Ja, nej, det var tydligen ändå inte så svårt att komma överens. Och kanske nu ändå. Alltså ja, det är ju svårt att hitta sparobjekt när man redan har sparat 6 miljarder, det är klart. Men alltså några jättestora konflikter verkar här ju nog inte ha funnits, eller så har man bara liksom skött det före de här två dagarna. Lite så vi ju Orpo och Purra grälar om pensioner och så här. Men det är ju i grunden 4 borgerliga partier, vissa mera höger än andra, men alltså samma syn på ekonomin har de ju, och det hade de redan, det var det som enade dem inför budgetförhandlingarna, alltså inför regeringsförhandlingarna i Ständerhuset för ett år sedan.
Och vad får med saxen, alltså vad är det som liksom får med saxen nu då?
Ja, först och främst ville man ju från regeringens sida väldigt tydligt nu då säga det här, att man den här gången sparar rättvist. Och det betyder att de som tjänar allra mest, om vi nu talar om förvärvsinkomster, alltså löneinkomster, så de är också nu med och bidrar. Och det här tror jag var väldigt, väldigt viktigt för regeringen. Det kan ha varit svårt också, för att det är ju de här man har lovat skattelättnader tidigare. Men jag tror att man insåg att det är politiskt omöjligt att fortsätta kära i förmåner och tjänster för de som har det allra sämst, för att bekosta skattelättnader för de rikaste. Det här var en politisk nödvändighet. Nu har man ju under veckan då, till exempel från oppositionens sida, ifrågasatt det här, att var det verkligen rättvist, om man har liksom tagit fram tabeller som visar på att de allra rikaste, eller de som tjänar allra mest, inte bidrar med så där oerhört stora skatter jämfört med vad de då har betalat tidigare. Man hade ju redan sänkt då skatterna för alla som tjänade över 88 000 i början av regeringsperioden. Nu höjer man dem lite igen, men fortfarande är väl liksom slutsaldo att de som tjänar allra mest åtnjuta fortfarande ändå i praktiken skattelättnader.
Och den här symboliska inbesparingen eller skattehöjningen för de här högsta inkomstklasserna ger alltså 60 miljoner euro jämfört med, alltså här är ju flera av de här nedskärningspunkterna som ligger på 100, 150, 200 miljoner euro. Så att i det där stora hela är inte den här summan nu det där avgörande.
Vi kan ta en summa. Om du tjänar just 88 000 som är den där gränsen, om du har en månadsinkomst på där kring 8 000 så innebär den här skattehöjningen att du går miste om ungefär 200 euro i år. Att det är den storleksklassen. Okay.
Jämfört med att en del har råkat ut för nedskärningar för flera hundra euro per månad.
Och det har då till exempel gällt arbetande ensamstående som har gått miste om stora bostadsbidrag och barntillägg och annat sånt här.
Skatteförvaltningen har ju presenterat en sån undersökning, kanske vi har talat om den också, alltså att 71% av finländarna betalar gärna skatt. Mm. Så det är ju något som i princip regeringen kunde ha ridit på, alltså att folk är beredda.
Men det gäller inte deras väljare.
Så de är den där 29% där sen då.
Ja.
Och sen kan vi väl också konstatera det att man höjer ju inte skatterna på till exempel kapitalinkomster. Och de allra rikaste får ju en väldigt stor del av sina inkomster som kapitalinkomster eller dividendinkomster, som också då är något som man ju har diskuterat ganska mycket, att borde man till exempel då täppa till vissa luckor i skattelagstiftningen när det gäller dividender från sådana icke-börsnoterade bolag och så vidare. Och det här har ju liksom oppositionen nu då under veckan påtalat att det fanns alternativ. Och här kommer vi in då på den här andra retoriska budskapet, det fanns inga alternativ. Jo, det fanns alternativ. Alla oppositionspartier har i sina skuggbudgetar, till exempel i höstas och nu också inför budgetförhandlingarna, presenterat sina alternativ.
Utom Socialdemokraterna
som har fått ganska mycket kritik för det här. Det vill säga, man förstår inte riktigt vilka trolleritrick de skulle använda för att skapa balans i budgeten.
Nej.
Utan att köra någonting alls, som de säger. Däremot så har ju till exempel Vänsterförbundet ganska tydligt presenterat hur de skulle få ihop miljarderna. Men då betyder det ju höjda skatter för företag, på kapitalinkomster och så vidare. Och för
miljonärskatt vill de införa.
Ja, till och med det. Alltså, men det här handlar om ideologiska val.
Mm. De gröna presenterar ju att de skulle kunna spara 2 miljarder. Då hade de en sån här...
bland annat sådana här miljöskadliga företagsstöd.
Som de inte brukar åtgärda när de själva sitter i regeringen.
Nej, men...
men alltså... om kapital, skatt på kapitalinkomster, så där är ju regeringens försvar att Finland behöver kapital och man ska inte bestraffas om man hämtar hit kapital. Men här är ju alltså problemet som Magnus lite var inne på, som ju ändå har diskuterats i ganska många år i Finland, att hur ska man få det där kapitalet att stanna här? Och då jämfört med liksom vad folk lägger sina pengar på och vart folks inkomster går. Så nu höjs skatten för dem som på moms, för dem som köper saker här i Finland. Och tittar man på låginkomsttagare så är det ju dit deras pengar går. Alltså de köper, en större del av deras utgifter gäller just mat och andra nödvändiga varor som går... som de köper här i Finland.
Det är inte så mycket sparande på hög där.
Nej. Nej.
Ja, nu försökte man ju som en del av den här rättvisa retoriken också framhålla det då, att man inte höjer momsen på till exempel mat och mediciner. Men fortfarande så går det här, så är mönstret likadant. Det vill säga, ju mindre du tjänar, desto mer av din lön är du tvungen att sätta på
barnkläder.
Ja, nödvändig konsumtion. Mm. Kläder, transport, bränsle och så vidare. Och så vidare.
Högre klientavgifter inom vården också.
Mm. Så den här verkligt stora skattehöjningen så drabbar på något sätt, den drabbar de som tjänar mindre betydligt mer. Det här liksom, det kommer man inte ifrån.
Mm. Vad vet vi liksom om vad regeringen vet om konsekvenserna av det de nu då gör, det vill säga, och det de kär i och sånt.
Inte mycket.
Ja, nu har man ju då igen fattat väldigt långtgående och ganska detaljerade beslut på ett sånt här, på något sätt ett ganska allmänt, på en ganska allmän nivå utan att man har gjort konsekvensbedömningar. Och det här har ju hela tiden kritiken mot regeringen och de här tidigare nedskärningarna varit att man inte haft en sammantagen konsekvensbedömning vad det här innebär för olika grupper. Jag tyckte att det var nästan komiskt när oppositionen gick åt undervisningsminister Anna-Maja Henriksson om de här nedskärningarna som gäller elever i andra stadier, alltså gymnasier och yrkesskolor, som plötsligt nu efter att man har infört den här förlängda läroplikten och de här utbildningsstadierna skulle vara gratis, så nu har man då hittat på det här att de som fyller 18 år ska börja betala för sina läromedel själv. Men det har mest bara väckt frågetecken. Vad händer när du fyller 18? Eller det här väl då liksom när du fyller 19? För året du fyller 18 ska du ännu få gratis. Men liksom vad händer där då just det här året när du ska skriva studentskrivningarna eller ta din examen från yrkesskolan? Ska du lämna tillbaka din dator? Ska du lämna liksom, det finns liksom inget svar. Det är inte meningen att man ska lämna tillbaka sin dator.
Men vad är då meningen?
Men när man inte får svara, Anna-Maja Henriksson, jag läser högt ur HB som citerar henne på frågestunden så när Vänsterförbundet frågar om de inte skäms.
Jaha, ja.
Det frågar de ofta.
Ja.
Och så medger Anna-Maja Henriksson att jo, det här är fråga om att spara. Det är ärligt att säga att det är fråga om att spara. Och sen, det finns säkert skäl att säga att syftet inte är att bära bort någons dator då de läser till studenten. Men alltså, hur är det tänkt? Jag sa att Jussi Saramo, Vänsterförbundet, Vandabo nu tänker föreslå att kommunerna protesterar mot sånt här. Och han jämför med när det gjordes nedskärningar inom småbarnspedagogiken och till exempel den här subjektiva rätten till dagvård så införde inte alla kommuner det. Och han föreslår att Vanda, där han själv sitter i fullmäktige, låta läromedlen vara avgiftsfria för alla som går andra stadier. Alltså här finns ju då, frågetecknen gäller ju till exempel de som antingen stannar på klassen eller gör alltså sin utbildning på 4 år. Mm. I vilket skede det här den avgiftsfria läromedelsrätten slut? Eller om man inleder efter att man har gått till exempel den här 10:e klassen. Det är ju uttryckligen för de som behöver den här längre tiden eller för en stor del av dem, de som riskerar hoppa av sin utbildning som den här förlängda läroplikten infördes. Visserligen infördes den ju också kanske det inte fanns så jättemycket konsekvenstänk heller där, ännu en sån här lag som har införts utan man nu har skjutit till så hemskt mycket pengar eller tänkt på hur det ska genomföras. Men en intressant tanke ändå. Sen vet man ju inte om det går igenom. Inte ens Vanda är ju ett vänstersäte längre. Alltså också där har ju Samlingspartiet och Sannfinländarna i allt högre grad tagit över.
Men intressant att Anna-Maja Henriksson i riksdagen då försvarar det här med att det är en sparåtgärd. Jag tror att summan man skulle spara var 12 miljoner.
12 miljoner är det, ja.
Det är förstås mycket pengar om man vinner det på lotto, men det är en ganska liten summa i det här stora sparpaketet. Så lite luktar det kanske politisk hämnd, därför att den här förlängda läroplikten var ju, det var Vänsterförbundets triumf i den förra regeringen, men det var nog hela den förra vänsterregeringens triumf på något sätt, och Samlingspartiet motsatte ju sig.
Ja.
Det var åtminstone inte deras idé. Nej.
Men alltså, hur mycket får medborgarna då alltså genomlida sånt här, alltså att politiska partier sitter och näpsar varandra och hämnas för vad ni gjorde förra regeringsperioden?
Det här är en reell risk. Tillbaka, alltså, ja, precis.
Med den här liksom på något sätt polariserade politiken, att den inte är långsiktig utan att det blir sådana liksom pingpongrörelser.
Det är roligt nu att lyssna också på hur både centern och vänsteroppositionen kritiserar den här högerregeringen för att de har en bristande vision för tillväxt. Alltså det hör man allt oftare.
Ja.
Att de liksom, för det första, de är ju förstås arga på att högerpartierna har gått till val med löften om att åtgärda den här statsskulden, och sen har de liksom, har det varit ett lika stort problem för dem som det var för den förra regeringen. Och sen att arbetslösheten växer, vilket ju den förra regeringens partier är jättestolta över sina liksom framsteg inom sysselsättningen. Men nu när de då framförallt då när Socialdemokraterna la fram sina så kallade alternativ till de här nedskärningarna, så handlade det framförallt om att stärka tillväxten. Och det är så roligt bara. Det här har ju varit liksom regeringspartiernas budskap i många år.
Men då tycker jag det låter så bra. Ja. Men, och det har ju, alltså, det har ju sagt från regeringen alltså, det, men, alltså, vi måste göra det här. Och var det Josa som sa alltså att ja, det skulle ju vara så roligt som helst att sitta i en regering med pengar och sådär. Mm. Och sen har det ju hotats då med att om inte vi gör det här så hamnar vi i den här EUs observationsklass.
Oj, vad det har hotats
och
med
då, det. Jag läste en kolumn där det påpekades att det skulle nästan vara lättare att vara i EUs observationsklass, för att i den så förväntas man skära mindre än vad regeringen har på skär nu.
Mm. Jag tycker det är fascinerande det här att Sannfinländarna har anammat den här retoriken. Att man säger att, jo men EU säger att vi måste göra det, då måste vi väl göra
man
det.
Man kan skilla upp på EU, ja.
Ja, precis. Men annars har det väl kanske inte hört i den sannfinländska retoriken att man ska rätta sig efter EU-regler. men det här hotet om EUs obsklass. Det är intressant att det här på något sätt används så oemotsagt för att beskriva varför man måste ta till de här sparåtgärderna. Det finns ju alltså en ganska gemensam lägesbild i regeringen och bland oppositionen att statsskulden växer för fort och att man måste göra någonting för att balansera den. Det är inte fråga om det. Men EUs, den här obsklassen som då formellt handlar om att man hamnar i det som heter förfarande vid för stora underskott. Om man då, det vill säga om skulden långsiktigt då blir över 60% av BNP eller om man gör underskott på mer än 3%, så då finns det då en sån här liksom risk för att EU-kommissionen påpekar att hoppsan, att nu går det lite för fort där hos er, att nu börjar det bli dags att ni hittar på en sån här liksom ett långvarigt, mångårigt program för att sakta mak börja vända den här trenden. Det är liksom inte det här liksom hotet om att vi är på Greklands väg och plötsligt blir det som det var för Grekland i tiden att EU-kommissionen kommer att säga att nu får ni sänka pensionerna, ni får sänka lönerna, ni måste sälja era öar och liksom så här. Det är liksom inte riktigt där vi är. De enda som egentligen liksom är inne i det här förfarandet i EU är väl Rumänien, och så finns det några länder dit inte Finland hör som hotas av det här. Men det är väl just som du säger, Joakim, att också om Finland skulle börja liksom synas i sömmarna av EU-kommissionen, så är det inte troligt att vi skulle tvingas till så drastiska sparåtgärder på en gång som regeringen Orpo nu tar till. Så det här hotet är kanske lite överdrivet.
EU har ingenting mot finansminister Porra när det gäller Finland. Förutom att vi inte har några pengar i det här landet, så ska ingen heller helst komma till Finland. Inrikesminister Mari Rantanen presenterar nya linjedragningar när det gäller vår asylpolitik den här veckan. Det var paket ett.
Paket ett, ja.
Förstår jag.
Kort sagt ska det bli svårare att komma hit och det ska bli svårare att stanna kvar, kommer vi säga.
Ja, okay.
Uppehållstillståndet för de som har fått status som flykting förkortas från 4 till 3 år. Den här tiden man ska ha bott i Finland för att bli finsk medborgare förlängs från 5 till 8 år. Sen finns här sånt här som att bidraget i asylsökande ska sänkas. Det ska ställas hårdare krav på hur asylsökande styrkar sin identitet, och de här uppgifterna ska kunna delas med hela Schengenområdet. Man vill stoppa att asylsökande vid EUs yttre gräns söker sig vidare till andra EU-länder härifrån. Sådana som är mitt uppe i den här asylprocessen får inte heller söka uppehållstillstånd för arbete eller studier istället. Det här som man brukar kalla att byta fil.
Ah, just det.
Motiveringen till det här är ju då att om världen ska ha ett asylsystem så ska det inte gå att missbruka, säger minister Mari Rantanen. Men jag vet inte, liksom, de har ju inte hittills nu, sannfinländarna, visar hemskt mycket förståelse för att följa internationella avtal själva heller, jag vet inte.
Men vänta, vad finns kvar till paket två då? Alltså, kära finns, fjädrar.
Där finns bland annat det här medborgartillståndet teste som har funnits på förslag. Och sen sånt här som att höja inkomstgränser och allt. Där, lite svårare ska det bli.
Vi får återkomma till det.
Intressant ändå när Mari Rantanen presenterar sitt paket. Hon såg ganska nöjd ut. Det här är ju ett hjärtebarn för henne och hennes parti. Att skärpa asylpolitiken. Så sa hon att det är viktigt också att hjälpa nödställda på plats. Vi kan lyssna på hur hon formulerar sig exakt.
Hallitusohjelmassa sovittiin, että Euroopan rajojen ylittämiseen ja turvapaikan hakemiseen Suomesta perustuva turvapaikkamekanismi minimoidaan ja hädänalaisimpia autetaan ensisijaisesti lähtöalueilla.
Alltså där, på de områden där därifrån de försöker fly, så där ska de hjälpas.
Klassisk retorik. Dagen, klassisk samfällesk retorik. Nästan en sån här liksom,
blast from the past
på något sätt. Att liksom, vi ska inte ta hit dem, vi ska hjälpa dem där de kommer ifrån. Mm.
Höja biståndet och sådär.
Jag trodde nämligen att man inte täckte säga det här mera, därför att det har ju liksom genomskårats under några årtionden i och med att varje gång man har sagt det här så har man samtidigt då liksom förespråka en kraftig sänkning i biståndet. Och då blir det där ju lite svårt att få ihop, även om jag menar, det är ju en tanke som kan vara alldeles liksom plausibel om man själv tror på det, men då blir ju följden på något sätt att då måste man ju liksom bistå då, om man säger att man ska hjälpa dem i närområden. Och nu i rambudgetförhandlingarna så sänkte man då ytterligare bistånd.
Jag vet inte om ni såg den här det officiella sannfinländska konto på X, som, alltså den här skrytbilden med hur mycket man skär i biståndet. Att nu är det 1,2 miljarder under hela regeringsperioden, för att man nu har fått 200 miljoner till den här summan i de senaste förhandlingarna. Och så står det under att näin tehdään suomalaisten hyväksi, pelastetaan Suomi. Så det här
på tal om skrytbilder så tyckte jag att det var väldigt spännande att en av de många skrytbilderna Anna-Maja Henriksson la ut på Instagram här under veckan handlade om hur hon fick leda statsråds sammanträde i torsdags. Alltså uttryckligen då när man klubbar av alla de här invandringslagarna som är väldigt, väldigt svåra för SFP.
Och som inte vill göra en sån finländsk politik.
Eva Biodedo i Hufvudstadsbladet har förklarat att hon aldrig i livet kommer att rösta för. Jo, där sitter Anna-Maja Henriksson med ordförandeklubben och leda statsrådsmöte där man klubbar igenom det.
Klubbar igenom
det formellt. Hon hade ju förstås inga val. Liksom, men jag tycker ändå det är fascinerande att man, när SFP har talat så väldigt mycket om hur man ska liksom förbättra sin kommunikation och förklara vad man får igenom i regeringen och så vidare, att det här
blir makt man har.
Resultatet. Här fick jag hålla i klubban när vi klubbar igenom de här lagarna som vi verkligen inte ville ha.
Men hörni, kan man kalla det här som Rantanen presenterar, kan man kalla det för sannfinländsk politik?
No, det är nog det som, alltså, jag tycker vi kommer tillbaka till kärnfrågan här och allt som diskuterades förra sommaren när och redan inför förhandlingarna i Ständerhuset när Svenska Folkpartiet sa att de kan gå med i en regering med sannfinländarna, men de kan inte göra en sannfinländsk politik. Och den här asylpolitiken är definitivt inte Svenska Folkpartiets politik. Alltså, nu, jag menar, en regering handlar om att samarbeta och där sitter man sen med ordförandeklubban och slår igenom sånt här som man bara några år tidigare har protesterat emot. Min tidigare kollega Anne Suominen, politikreporter för, dela en rolig bild på Facebook från den här kampanjen för en mer human asylpolitik, den här We See You, minns ni? Mm. 2016 körde de igång, det lästes upp Migris asylbeslut på teaterscener och så vidare.
Ah, ja, just det. Ja.
Den här We See You-kampanjen är fortfarande aktiv, de jobbar för, alltså, ganska samma saker fortfarande, bland annat. Alltså då 2016 var det med Sipilä-regeringens fråga om ganska samma saker, att man försämra, eller det fanns förslag om att försämra rättsskyddet för asylsökande, minska på rörelsefriheten genom så här förläggningar, införa starkare krav för familjeåterförening och försörjningsplikt och så här, ganska samma saker. Då hade SFP i sin skuggbudget att flyktingkvoten skulle höjas från 750 till 2500. Mm-hmm. Nu har den ju alltså sänkts från 1000 till 500. Mm. Men den här bilden från den här We See You-kampanjen, så stod där ett gäng SFP-are, många av dem sitter i riksdagen idag med väldigt allvarliga miner på den här bilden, och sen de här skyltarna We See You. Alltså, det
lite som
sen.
Den här stubbo och orpo som håller i den där, vi skär inte.
Internet är nog alltså hänsynslöst,
det
sparas
aldrig.
För alltid. Ja, det behövs inga meme-konton när det är på det här
orpo
viset.
Orpo blev ju kanske fast en gång till för att ha brutit ett vallöfte nu, det vill säga inför riksdagsvalet så sa han att det där, man slopar inte det allmänna bostadsbidraget till studerande.
Ja.
Och det är vad man gör, alltså det vill säga en studerande i Helsingfors med dyra boendekostnader blev rännu då från och med april med, ja, var det ungefär en 40 euro eller någonting sånt. Från och med nästa år så försvinner väl 100 euro till ungefär. Man har inte ännu då liksom slagit fast den där summan för det här bostadstillägget i studiestödet. Men man skär ännu en gång ganska mycket av de som studerar vid högskolor.
Som har lovat att inte skulle köra. Men som sagt, det skulle vara roligare att sitta i en regering där det finns mycket pengar. Men alltså, har SFP då, alltså, hur ni reagerar på det här, alltså att allt deras tidigare prat är liksom utslängt genom fönstret då?
No, det är väl lite för dem som det är för borgerliga eller för mittenpartier i stora delar av Europa nu, att vill du sitta med i en regering, vill du samarbeta med vill moderata höga partier få igenom någonting i sin politik, så måste de samarbeta med de här mera partierna som är lite längre till höger, populistpartier som har en invandrarfientlig politik. Alltså för att få igenom din ekonomiska politik som moderat höger eller som mittenparti, så måste du samarbeta med de här som också vill göra inskränkningar i liksom asylpolitiken. Mm. Det handlar om SFPs regeringssits. Liksom.
Men så säg då, ni som kan det här, hur ska en vanlig människa ta ett partis löften? Alltså helt, man kan ta det som att det är helt beroende på dagen. Alltså nästa vecka kan partier lova någonting.
Folk är ju inte dumma. Vi vet att vi har ett system i Finland där man bygger koalitionsregeringar som gör kompromisser där alla ger någonting, alla får någonting. Problemet då för till exempel SFP i den här regeringen är ju att man har tvingats ge upp så väldigt, väldigt mycket för att få det som man ville få.
Naturen i Jakobstad.
Till exempel, jag tror att det blir ganska svårt. Man har ju alltså, varje gång vi frågar SFP-are vad man ska göra för att vända den här opinionstrenden liksom med sjunkande stöd för partiet, så säger de ju att man måste bli bättre på att kommunicera vad man får igenom. Men det blir samtidigt nästan faktiskt då komiskt att nu var budskapet till exempel efter de här rambudgetförhandlingarna också nu då med Anna-Maja Henrikssons ord på Instagram att det där, oj, vi har fått så jättemycket bra feedback det senaste dygnet för att vi kunde rädda de här nationerna i Jakobstad och Raseborg, och det är bara för att vi sitter med som vi kunde göra det. Samtidigt som man inte med ett ord nämner allt det här som ju nog också rimligen måste ha varit väldigt, väldigt svårt att skära i yrkesutbildningen till exempel. Och så vidare. Alltså man tvingas till väldigt, väldigt svåra kompromisser, och man har nog lite svårt att bestämma sig för hur man ska kommunicera det där trovärdigt just nu.
Sen undrar jag nog, det har talats mycket om SFPs värderingar kring mänskliga rättigheter och så vidare, men när de ändå sitter där i mitten och har haft väljare som en del, alltså de har ju tydligt haft en splittring där väljarna en del lutar med mot höger och andra mot vänster, att de här låga opinionssiffrorna beror de nu faktiskt på invandringspolitik och så här, eller osynlighet i den här stora regeringen, eller kan det kanske vara så om 13% av SFP-anhängarna är nöjda med den här regeringen att en del av SFPs väljare är lite chockerade över den här nedskärningspolitiken.
Till exempel Svenska pensionärsförbundet och Ulla-Maj Widerås.
Det har blivit sällsynt tydligt.
sen blev ju resultaten nu egentligen, så skonades ju pensionärerna ganska ordentligt i den här rambudgeten. Det vill säga de stora nedskärningar som man befarar, särskilt för de som får lite sämre pensioner, de kom inte. Alltså sådana som får över 2000 euro i månaden går kanske miste om en hundring i år eller någonting sånt. Det kan vara viktiga pengar. Det här handlar inte om människor som har det fett, men det blev inte liksom, det blev inte jättemycket. Men jag tror att hela den här diskussionen också som fördes inför de här budgetförhandlingarna och det att man sen också nog tvingar pensionärerna att vara med och bidra. Så inte det är säkert sånt som är hemskt lätt att sälja in heller.
Och apropå asylpolitiken så kan vi, ska vi säga att arbetskraftsinvandringen har inte tagit steg framåt heller, kanske.
No, det är ju, ja.
Man försöker ju säga att man underlättar vissa processer genom att digitalisera och så vidare. Det ska bli snabbare, man inför olika filer.
Men mycket av det här har ju förra regeringen jobbat med.
Men här är väl kanske på något sätt problemet att väldigt, väldigt mycket i den här invandringspolitiken och de lagförslag man nu gav till riksdagen också har ett väldigt starkt liksom signalvärde. Till exempel det här att det ska bli svårare att få finskt medborgarskap. Det är ingen som riktigt har kunnat förklara vad man vill uppnå med det annat än att sända en signal.
Kom inte hit.
Ja, så kan man tolka det.
Vi ska ännu titta lite på kanske mindre politiska vågor som har kluckat upp här i landet under den här veckan. Centerpartiets Antti Kaikkonen har funderat klart och han trädde fram och hade en liten presskonferens här i, var det onsdags?
Med det chockerande budskapet att han tänker ställa sig till förfogande i partiordförandevalet. Han är väl förhandsfavorit med nordkoreanska understödssiffror.
Och vilka är de andra nu som
nej,
har sagt att...
Nej, ingen vet.
Han är första som säger
inte. Nej, det finns flera, men alltså det räknas ju inte. Det
är
ju,
jag förstår, ja. Okej. Vi nämner inte ens deras namn.
Nej. Okay. Och det roliga med Kaikkonen var kanske att han... Det passar ju i och för sig hans parti, men han betonar att han har småbarn hemma och det är viktigt att han är hemma med dem också, att det därför måste ske lite förändringar i partitoppen så att det inte ligger så mycket helgjobb på partiordförande. Det är ändå inte jätteofta man hör en man prata om vikten av att vara hemma med sina barn, så det ska vi ge honom.
Har vi häcklat Orpo tillräckligt i den här sändningen?
Nej, inte.
Kommer ni ihåg när samma Kaikkonen var försvarsminister i den förra regeringen och sa samma sak, det vill säga han blev pappa och skulle ta ut sin pappaledighet. Pappa Orpo sa att vad är det där för en kar? Vi håller ju på att bli NATO-medlem, då kan man inte försvarsminister vara pappaledig. Ännu en av dessa.
Har du lite otur när han tänkt?
Ja, Orpo har ofta otur när han tänkt.
Man lär sig.
En annan chockerande nyhet den här veckan är att Mika Aaltola ställer upp i EU-valet. Och
ja, han fick mer smak alltså.
Det roliga där var att han nu sa att han har insett att det är viktigt att man har ett parti och en proffsig organisation bakom sig när man ställer upp i ett val. Det var lite gulligt.
Han hade det nog ganska tungt under presidentvalet.
Ja, det var i alla fall...
Han gjorde inte lätt för sig heller.
Nej,
han kämpade hela vägen. Mm.
Men alltså, ett gemensamt spår i Mika Aaltolas pressträff och Antti Kaikkonens pressträff är hur de betonar det här som alla betonar nu, eftersom vi kan tala om bara en sak i taget i Finland, är har ni hört att försvar och säkerhet är viktigt?
Vi kan gärna, vad säger du?
Ja, det kan vi lyssna på dem. Vad de säger som centralt i sin kampanj nu inför Aaltola inför EU-valet och Kaikkonen inför partiordförandevalet.
Isänmaan turvallisuus on ollut toimintani keskeinen ohjenuora. Katson, että maamme turvallisuuden, vakauden, pärjäämisen ja menestyksen takaamisessa keskustaa tarvitaan.
Det var Kaikkonen.
Euroopassa eletään tällä hetkellä kohtalon hetkiä. Haluan edistää omalta osaltani Suomen turvallisuutta Euroopassa.
Han lät nästan lite tröttnad. Jag vill också ställa upp säkerheten.
Jag har försökt följa med min e-post-inbox de senaste dagarna och det kommer liksom e-post efter e-post där olika politiska påverkare berättar att de ska besöka östgränsen.
Ja, nu skulle Antti Lindtman ska... Antti Lindtman ska åka dit med Magdalena Andersson från Sverige. Okay. Också därifrån måste man komma och titta.
Hela riksdagens förvaltningsutskott ska åka dit.
Man skulle vilja se ett avsnitt av SVTs Herr Talman med de här dockorna som springer dit till östgränsen.
Man undrar om de alla ska klappa den där samma hunden som Alexander Stubb
krafsa här.
Och det här är antagligen det som kommer att sluta med att alla...
Orpa hade lagt ut en hund på Instagram från sitt gränsbesök häromdagen med von der Leyen.
Notera förresten också det att även om man sa att alla skulle bara med och spara, så det enda som Orpo erkände under den här första presskonferensen om RAB-budgeten, utan omsvep, var att det som självklart inte på något sätt berörs av några som helst inbesparingar är säkerheten.
Försvar och säkerhet. Viktigt.
Poliser och gränsbevakare. Mm.
Det är tryggt att höra av sig till oss också. Och vart i så fall, Marianne?
Politiken@yle.fi. Hej, vi ska säga om den här larmklockan.
Säg om larmklockan.
Och favoritmarkera oss på arenan. Och kom också ihåg att klicka för den lilla klockan så att ni får pushnotiser om vi skulle släppa något överraskningsavsnitt.